Välkommen till tidningen Syskonbandet nummer 6, december 2024, årgång 116. Tidningen Syskonbandet ges ut av Kristna Synskadades Förening Syskonbandet. Syntolkning av framsida. Stor rubrik. Kom med i fokusgrupp. Bild. Sture, Marlene, Anki, Tesfaye, Mikael och Lena står uppställda framför julgran. Alla ser glada ut. Jag som läser tidningen heter Charlotta Burman och inläsningen är producerad av Darub. Från verksamhetsledaren. Advent betyder ankomst. Advent som en förberedelsetid inför att fira Kristus ankomst har funnits bland kristna ända sedan 400-talet. Tänk så många gånger och av hur många människor det firats, där vi får vara bland dem. Vid julhögtider firar vi Jesu födelse, men advents bibeltexter anknyter till olika ankomster och inte minst den ankomst Jesus gjorde på åsna till Jerusalem några dagar före sin död på korset. Har vi inte i någon form adventstid många gånger per år hela livet? Ja, många slags parallella advent samtidigt. Vi firar gångna ankomster och vi är i väntan på ankomster. Livets olika drömmar, hopp, är förväntningar på något som ska komma. Somligt får vi vänta på hela livet. Allt kommer inte. Istället kommer annat och våra drömmar ändras. Annan väntan övergår till sorg istället för glädje av ankomst, men inte ska vi för det sluta ha drömmar, förväntningar, hopp. Låt oss fortsätta vara i livets advent. I syskonbandet har vi en hel del som förväntas komma under det snart ankommande året. Allt ifrån bokcirklar och mini-pilgrimsvandring för unga till träff för kyrkanställda med synnedsättning. Och Tysklandsresa tillsammans med systerföreningar i Norge och Danmark. Inte minst ges chans att mötas för syskonbandsdagar och årsmöte i Sörmland. För de som inte själva kan komma ges också tillfällen för gemenskap över telefon. Läs om mycket av det som händer 2025 här i tidningen och se fram emot dess ankomst. Jag önskar dig många hoppfulla advent. Skriver Tina Strömberg. Välkommen som medlem eller prenumerant 2025. Det nya året står för dörren och vi påminner om att det nu är dags att betala medlemsavgiften för 2025 till syskonbandet. Det gäller även för prenumeranter utan medlemskap. Även om avgiften är en liten del av våra totala kostnader för året betyder den mycket för oss. Varje betalning stärker både vår ekonomiska grund och symboliserar vårt gemensamma engagemang för de positiva förändringar vi vill bidra till under det kommande året. Medlemsavgiften är 200 kronor och vi tar tacksamt emot både denna och andra gåvor via plusgiro 364-49-7 eller swish på 123-148-8220. Om du hellre vill ha ett färdig ifyllt inbetalningskort skickat hem till dig, hör gärna av dig. Din medlemsavgift behöver vara inkommen den 1 mars för att du senare under våren ska få valsedlar till styrelsevalet. Jultävling. Årets tävling bjuder på 10 kluriga frågor kopplade antingen till jul eller denna tidning. Att läsa tidningen uppmärksamt är ett hett tips som hjälper dig. Först julrelaterat. Den röda eller vita blomman, julstjärna, har länge varit populär i Sverige som krukväxt kring jul med sin tydliga koppling till just jul. Vilket land är dess ursprung? Vilken profet i Gamla testamentet förutsa att Messias skulle födas i Betlehem? De tre vise männen nämns ofta i julberättelsen, men Bibeln specificerar inte att de var just tre. Vad är det istället som gör att traditionen tolkar dem som tre personer? Vilken ängel nämns i julevangeliet med namn? Nu frågor du finner svar på i denna tidning. Hur många orglar fick den blinde organisten från Wales möjlighet att spela på vid besök hos vänförsamling i Sverige? Vilka är det i boktipset som ledsagar Patrik till andra sidan? Hur många fokusgrupper är det styrelsen tar initiativ till att du nu kan vara med i? Till vilket land riktade sig ljus i öster ursprungligen? Hur många olika länder nämns i denna tidning? Vi har fått följa den resa genom Tanzania som en grupp syskonbandare gjorde år 2022. Sista delen ur deras resedagbok får vi läsa här. Vilket datum var de i ottan tillbaka i Sverige? Bland dem med helt rätt svar dras tre som vinner, förutom stolt ära, också CD-boken Den oväntade resan, självbiografi av och med artisten Simon Ådal samt hans rockplatta Larm. Har du redan denna box så kan du få en alternativ bok. Dina svar behöver komma till kansliet när julen dansas ut 20 Knut. Lycka till! Vilka finns i huset? Ljus i öster. Nyast inflyttad organisation här på Ekumeniska centret är Ljus i öster. De flyttade hit tidigare i höstas och samtidigt blev Magnus Alfonse ny direktor. Vi trivs jättebra på alla sätt, uttrycker Magnus och berättar att de tidigare hade kontor i ett lägenhets- och företagskomplex liknande som syskonbandet hade det och blev mycket isolerade då andra träffades på bara ibland i trapphuset. Ljus i öster är en missions- och evangelisationsorganisation som startade 1903. Grundarens vision var att nå minoritetsfolk österut som ännu inte hört budskapet om Jesus Kristus. Det var viktigt att de skulle få Bibeln tillgänglig på sitt eget språk. Kommittén för evangelisk mission i Ryssland blev sedan slaviska missionen med fokus på forna Sovjet och insmuggling dit in av biblar. Senare breddade man det till att gälla det man kallade för det onådda folket, de som inte hade egna resurser eller att där fanns väldigt få kristna. Då passade man på att inkludera fler länder och språk såsom kinesiska, turkiska och persiska. Namnet på organisationen blev då Ljus i öster. Ljus i Östers fokus idag är på evangelisation, församlingsplantering och mycket social verksamhet. De verkar för mänskliga rättigheter där det pågår förföljelse av kristna. Magnus ger exempel på ett ärende de jobbar med just nu där rättigheter inskränks, där det är de som fått sina hus och hem konfiskerade och då stöttar Ljus i öster sina lokala partners att hjälpa de som drabbats. Var någonstans detta sker får han inte lov att säga då det är känsligt. De stöder ett 30-tal partnerorganisationer runt om i världen, ekonomiskt och moraliskt, istället för att ha egen verksamhet med missionärer på plats. Vad gäller möjligheten till bibelspridning och evangelisation ser det väldigt olika ut i olika länder. I vissa länder går det inte alls att öppet evangelisera, utan där handlar det mer om att visa med sina liv, skapa sociala goda relationer. På andra håll är det helt öppet och där kan de gå från dörr till dörr och erbjuda en bibel, berättar Magnus. Själv kom Magnus att bli kristen som 20-åring. Hans båda bröder kom till tro genom några klasskompisar och Magnus blev nyfiken men trodde inte. Han fick en liten bibel av gideoniterna som han gömde och läste i hemlighet. På tågluffning i Frankrike tillsammans med bröderna och kompisar bestämde han sig för att detta var på riktigt. Jag provade att be och fick bönesvar så jag blev alldeles vettskrämd för jag insåg att det här är på riktigt och jag är på fel sida liksom. Så då bestämde jag mig för att följa Jesus och lät döpa mig, säger Magnus. Efter sommarlovets reseäventyr kom han tillbaka helt förändrad och det ledde snabbt till att han drogs in i kyrkans verksamhet och mission. När han var 26 år kom han första gången i kontakt med Ljus i Öster som ringde och frågade om de fick stödja dem när han och frun skulle flytta till Mongoliet som missionärer. Att det blev just Mongoliet för dem var en process efter många kortare missionsresor. En kvinna i församlingen sa vid ett tillfälle att hon sett en nyhet på TV om Mongoliet. Kanske är det dit ni ska, sa hon till dem. Det var första gången vi hörde talas om Mongoliet. Vi gick hem och försökte hitta Mongoliet på en karta. Vi trodde det låg i Afrika, men det ligger ju mellan Ryssland och Kina, berättar Magnus med ett skratt. När de kom dit 1991 fanns där nästan inga kristna alls och jul firades inte. Jag minns min första julafton i Mongoliet. Det var som vilken dag som helst. Alla jobbade och alla affärer var öppna. Ingen julpyntning överhuvudtaget. Inte en adventsljusstake. Vi gick till en hyrd aula på en skola för att fira jul tillsammans med de få kristna som fanns, berättar Magnus och fortsätter. Jag tycker det var helt underbart för det fanns ingenting av det här kommersiella med julen utan det var bara fokus på att Jesus hade fötts. De stod där med lyfta händer, sjöng Stilla natt på mongoliska och tårarna rann på kinderna. Jag tänkte, det här är bra jul när det blir det här fokuset, även om jag gillar det där med julmat och tända ljus, men det här var helt fantastiskt. Magnus berättar att det bara tog några år tills det kommersiella kom. Idag är det fullt med julgranar och glitter överallt i huvudstaden. Även om det är fint på ett sätt så tycker han det är jättetråkigt då få vet vad julen egentligen handlar om. Gör Ljus i Öster någon särskild satsning nu i juletid? Ja, vi har en julkampanj för att satsa extra på bibelöversättningsprojekt. Inte heller här kan jag nämna länderna det gäller eftersom det är känsligt, säger Magnus. De får hela sin finansiering genom kyrkor och många individer som skänker pengar regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Efter små och stora testamentdonationer har de en fond och ur den kan det tas till nya eller tillfälliga projekt utanför ordinarie budget. Hur ser framtidsutsikterna ut för Ljus i Öster? Fortsätter ni behövas? Jag tror att Ljus i Öster behövs just i relation till alla våra partners och systerkyrkor ute i öst. Inte bara ekonomiskt, även om vi ska fortsätta hjälpa dem att vara gränsöverstigande och gå till nya folk, men också för att många av dem vi kommer i kontakt med behöver mentorer eller syskon som stöttar dem, för de lever under rätt tuffa förhållanden, svarar Magnus. Samtidigt tror Magnus att vi har mycket att lära av dem, att kanske det är något Ljus i Öster behöver utveckla, att hämta duktiga bibellärare eller inspirerande människor från fältet hit till Sverige för att inspirera kyrkor och tala i olika sammanhang. Så länge det finns folkgrupper som inte har något vittnesbörd om Jesus tror jag Ljus i Öster behövs, tillsammans med andra som jobbar med detta, avslutar Magnus sitt resonemang. Det skriver Tina Strömberg. Syntolkning, bild 1. Magnus står framför julgran. Han har ljust hår, glasögon, svart kavaj och röd tröja. Bild 2. Ljus i Östers logotyp som liknar en soluppgång. Boktips. Nu i juletid får änglar extra uppmärksamhet i pynt och sånger. Maria Selberg tipsar oss om en sorglig och hoppfull bok om människor och änglar. Men först om böcker av ett helt annat slag. Här kommer jag med tips på två böcker skrivna av en dam som heter Madeleine Lengle. Den första heter Ett väck i tiden och den andra heter Floden kommer. De är science fantasy-romaner med kristen grundton. Jag tycker att de båda är roliga och spännande, men man kan nog klassa dem som ungdomsböcker. Men jag tycker att de är för alla åldrar. Jag vill också tipsa om en bok av Staffan Ljungman som heter Deras änglar. Den är ganska sorglig för den handlar om 11-årige Patrik som dör i en bilolycka. Trots sorgen så är den väldigt fin och kärleksfull. Man får följa hans föräldrar, kamrater och lärare i deras kamp för att finna mening trots det fruktansvärda som hänt. Dessutom får man följa med Patrik över på andra sidan, ledsagad av sina skyddsänglar. Dessa änglar finns också med och stödjer de sörjande. Var inte rädda för att läsa en bok där man kan behöva en näsduk i närheten ibland. Jag brukar annars inte orka läsa om barn som råkar illa ut, särskilt inte när det handlar om grymheter. Men den här boken är både sorglig och hoppfull och har en kristen grundton. Författaren är präst. Böckerna finns som talböcker på Legimus. Ett väck i tiden finns även som punktskriftsbok på 5 volymer. Hälsning från styrelsen. Var med i fokusgrupp. Vi möttes till styrelsemöte i Alvik lördag den 30 november med mysigt umgänge kvällen före. Under vårt möte samtalade vi mycket kring de 4 fokusområden som aktualiserades på årsmötesdagarna, det vill säga mission, barn och ungdom, media samt aktiviteter. Vi vill strukturera upp alla dessa goda, viktiga och inspirerande tankar som kom fram i de samtal vi förde både före och under årsmötet. Därför planerar vi från styrelsens sida att utforma konkreta arbetsgrupper där vi fördelat ansvaret för dessa mellan oss. Vi ser verkligen fram emot att få samarbeta tillsammans med er medlemmar kring detta. Missionsgruppen håller kontakt med våra systerorganisationer i Etiopien, Tanzania och Kongo-Kinshasa och inspirerar oss att ha ett hjärta för dessa människor och verksamheter. Barn- och ungdomsgruppen vill knyta kontakter med barn, ungdomar och familjer och på sikt skapa bra aktiviteter och gemenskap. Mediegruppen arbetar med föreningens kommunikation, info och kontaktnät på olika sätt som till exempel Radio Klarsyn, hemsida, Facebookinlägg, tidningens innehåll och så vidare. Aktivitetsgruppen vill vara ett bollplank för att skapa värdefull verksamhet. Här ingår också medlemsvård. Är du intresserad av något av detta får du gärna höra av dig till oss. Mission, Mikael Liljekvist på telefon 070 200 8940. Barn och ungdom, Anki Folke på telefon 070 357 4419. Media, Tesfaye Deriba på telefon 073 987 7649. Aktiviteter eller medlemsvård, Lena Johansson på telefon 070 306-3826 eller Sture Lyreskog på telefon 070-632-1751. Be gärna för dessa olika arbetsområden. Tillsammans får vi hjälpa och inspirera varandra och tjäna Gud på dessa olika sätt. Med dessa rader vill vi önska alla läsare en fridfull jul och ett välsignat nytt år, skriver Anki Folke. Ett besök från Wales. I sitt radhus i Uppsala har Karin och Mikael Liljekvist haft besök av ett par från Wales. Mikael passade då på att intervjua organisten som också han har synnedsättning. Här återges det mestadels lättsamma samtalet om flera upptåg från ungdomstiden. En kväll i september när det ännu var varmt i luften fick vi ta emot besök, Roger och hans fru Pamela. Orsaken till detta besök var att den församling som jag jobbar i har ett vänskapsutbyte med ett pastorat i Wales. Den här gången blev det lite speciellt genom att Roger som är organist också är helt blind sedan födseln. Då han hört talas om att det fanns en blind medarbetare i en församling de skulle besöka så ville han gärna komma och bo hos oss. Vid middagen som vi bjöd på frågade jag Roger om det skulle gå bra att göra en liten intervju med honom om hur det har varit att vara blind i Wales. Han berättade då att han egentligen kom från England, född 1943. Tillsammans med sin tvillingbror som också fötts blind och dessutom hade en intellektuell funktionsnedsättning sändes han iväg till en blindskola. Tiden på blindskolan hade varit en mycket svår och traumatisk tid för Roger och de andra eleverna där. De hade fått sova i salar med mellan 5 och 17 pojkar per sal. De fick gå i säng tidigt på kvällen och det skulle vara totalt tyst. Om någon pratade eller gjorde några andra ljud blev det hård bestraffning med aga. Många av eleverna var rädda för lärarna och andra vuxna på skolan som kunde ge bestraffningar godtyckligt bara för att visa sin makt över eleverna. Många gånger ledde det till ren misshandel, berättade han för mig. Trots detta vågade eleverna busa så som när hans bror hade klättrat upp i ett stort träd och högt uppe bland grenarna ropade ner till lärarna. De hade blivit upprörda och fick tillkalla brandkår för att få ner honom, vilket lärarkåren tyckte var pinsamt. Brodern fick naturligtvis stryk för buset. Vid 17 års ålder kom det sig att Roger gick på ett väckelsemöte med världsevangelisten Billy Graham. Predikan om förlåtelsen, nåden och korset berörde honom mycket. Han bar på en så stor och djup bitterhet över allt som hade hänt under skoltiden, men nu kunde han överlämna allt till Jesus, vilket han gjorde. Roger blev medlem i Pingstkyrkan och det var där han upptäckte orgeln. Vilket instrument! Han hade passat på att spela på den när han trodde att ingen var där, men kantorn i församlingen hade blivit arg när han kom in i kyrkan och hörde olåten. Trots detta var det ändå just det som gjorde att Roger efter en tid började sin kantorsutbildning. Under sin tid på college satt Roger en dag och improviserade jazz på orgeln. En av lärarna, som också var blind, kom då förbi frågandes vem som var kompositören till det som spelades. Roger svarade, men känner du inte till? Det är Peter Moate. Läraren som inte ville visa sig okunnig om nya kompositörer svarade då, jo, naturligtvis känner jag igen honom. Några dagar senare var det en annan student som också improviserade jazz på orgeln. Då kom samma blinde lärare och frågade vem det var som spelade. Studenten som också kände till vad Roger hade sagt tog det till en ny nivå och svarade att han hette Peter Moate. Då hade läraren blivit mycket intresserad och länge stått och lyssnat till detta märkliga jazztoner som kom ut ur orgeln. När kursaren slutade spela tackade läraren för att den berömde kompositören Peter Moate hade framfört ett stycke på deras college, och han spred vidare till lärarkollegiet hur denna berömda kompositör hade haft vägarna förbi och spelat på deras orgel. Han kommenterade dock till någon kollega att det var så konstigt att denne Peter hade en röst som var så otroligt lik en av deras egna studenter. Detta förbryllade honom. Vi skrattade gott tillsammans med Roger när han berättade denna historia för oss under besöket. Det blev också tal om hjälpmedel och jämförelse av förutsättningar mellan Wales och Sverige. Han upplevde ingen typ av diskriminering. Det enda som han hade synpunkter på var att Wales har slutat med analog radio, vilket gör det svårare för honom att spela in sina favoritprogram. Detta har tidigare varit ett av hans stora hobbyer, vilket han nu inte längre kan ägna sig åt. Jag blev lite nyfiken och frågade Roger och Pamela hur de hade träffats. Då berättar de att Roger hade gått på ett väckelsemöte på den stora evangelisten Arthur Blessitt hade en kampanj. Men på grund av att det var ett sånt otroligt åskväder på arenan så var det omöjligt att höra Blessitts predikan. Bredvid Roger stod en ung kvinna som inte heller kunde höra predikan. De började prata med varandra istället, och hon presenterade sig som Pam och sa att hon var sjuksköterska. Roger berättar att han var med i pingstkyrkan och hon följde med honom dit. De började umgås, vilket ledde till att de till slut blev ett par och gifte sig. En solskenshistoria i åskvädret, kan man säga. Under Rogers vistelse i vår församling fick han möjlighet att spela på alla våra orglar. 11 stycken, byggda från 1600-talets slut ända till en modern digital. Roger visade sig vara en mycket skicklig organist till alla stora glädje. Han arbetar i Church of Wales, men han och hans fru är medlemmar i en baptistförsamling. Därmed kan vi se att det är en stor ekumenisk bredd i deras engagemang. I baptistförsamlingen som de är med i är de engagerade i en äldre grupp där de sjunger och spelar hymner och sånger från början av 1900-talet. Efter de dagar Roger och Pamela varit hos oss fick vi tacka för en fin tid tillsammans. Det skriver Mikael Liljekvist. Syntolkning. Bild. Mikael med kortklippt hår och långt skägg och Karin med kort brunt hår står tillsammans med Pamela som har rosafärgat hår och Roger som varken har skägg eller hår. Kyrkanställd och synnedsättning. Syskonbandet bjuder in till en nätverksträff där vi får möjlighet att dela erfarenheter med varandra kring församlingsanställning och synnedsättning. Har du synnedsättning och en församlingstjänst som präst, pastor, diakon, kårledare, församlingspedagog eller liknande, eller är på väg in i tjänst i kyrka? Sprid gärna vidare denna inbjudan i ditt kontaktnät om du känner någon som denna beskrivning stämmer in på och som du tror vill vara med på en nätverksträff där frågor kring detta står i fokus. Datum är den 20-21 mars 2025. Tider torsdag klockan 10 till fredag klockan 16. Och platsen är Ekumeniska centret i Alvik i Stockholm. Kostnad 900 kronor, och i detta pris ingår logi i delat dubbelrum på intilliggande Scandic Hotel, måltider och deltagande i dagarnas program. Anmälan senast den 20 februari. Dagarna kommer att innehålla seminarier och reflekterande samtal där vi berör ämnen såsom attityder vi kan möta i våra olika församlingsmiljöer, yrkesmässiga strategier för hur vi utifrån vår synnedsättning hanterar det praktiska kring till exempel olika kyrkliga handlingar, hembesök, tillgänglighet i våra församlingslokaler samt hur vi förhåller oss teologiskt kring frågeställningar om helande. Vi önskar också att detta tillfälle ska få skapa gemenskap och en kollegial samhörighet av andra synskadade som många av oss saknar i det lokala sammanhanget. Välkommen att kontakta oss för anmälan eller för mer detaljerad information. Tina Strömberg på telefon 08 641 3045 eller 070 227 9935 eller e-postadress tina@syskonbandet.se eller Ann-Kristin Folke på telefon 070 357 4419 eller e-postadress ankifolke@gmail.com. Syskonbandsdagar 2025. Syskonbandsdagarna med årsmöte och gemenskap blir år 2025 på Hjälmargården den 6-8 juni. Tid för Guds fred blir temat för dagarna. Detta är samma tema som det ekumeniska jubileumsåret, vilket vi vill knyta an till som ekumenisk förening. Hjälmargården vilar på kristen grund och i deras kapell kommer vi att fira pingstgudstjänst. Intill finns badplats, glass och våffelstuga att njuta av vid sidan av vårt program. Kanot och trampbåt finns att hyra. Gården ligger utanför sörmländska Vingåker, knappt 1,5 timme med direkttåg från Stockholm. Du blir hämtad vid Vingåkers tågstation. Deltagaravgift 2000 kronor, delat dubbelrum. Vill du ha enkelrum så kommer det till ett enkelrumstillägg på 720 kronor. Tysklandsresa 2025. Syskonbandet tillsammans med norska och danska KAB bjuder in dig att vara med på en bussresa till Tyskland i fotspåren av Luther och Bach. Resan går av stapeln 17-21 september 2025 med Göteborg och Köpenhamn som gemensamma avreseorter. Några av resans platser och upplevelser blir preliminärt dessa. Wittenberg, där Luther spikade upp sina teser på porten till slottskyrkan. Vi besöker slottskyrkan, stadskyrkan och Augusteums utställning om Luther. Leipzig med musikgudstjänsten Motett i Thomaskyrkan där Bach tjänstgjorde som kantor. Altenburg som har en av de mest välkända barockorglarna i Mellaneuropa där slottets egen organist spelar för oss. Erfurt, där får vi en guidad tur i klostret som Luther sökte sig till efter ett otäckt åskoväder och sedan stannade i flera år. Eisenach, där Bachs födelsehus finns och strax utanför ligger Wartburg, där Luther översatte Nya testamentet till tyska. Carl Magnus Adrian är med som vår kaplan och reseledare. Han tolkar till svenska när guidningar är på tyska. Andakt, sång och gemenskap med roliga påhitt kommer det att bli under stunderna i buss tillsammans. Denna resa är anpassad för en grupp som inte ser och syntolkning av vad som passeras utanför fönstret kommer också att ske. Du kan vara trygg med att denna resa är drog- och alkoholfri. Följ med på denna innehållsrika resa där du samtidigt ges ypperlig chans att lära känna norska och danska vänner från kristna synskadades föreningar. Läs mer om detaljer om resan på syskonbandets hemsida eller kontakta kansliet. Priset blir som mest 8000 kronor för halvpension i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg tillkommer. Priset inkluderar 4 nätter på centrala hotell i god standard, guidade turer, entréer och konserter enligt program. Ledsagare får medfölja för samma subventionerade pris. Du har med din egen ledsagare eller delar med någon utifrån behov och önskan. Syskonbandet kan eventuellt förmedla kontakt om du själv inte har någon som kan medfölja. Anmälan senast den 1 mars, men antalet platser är begränsat så vänta inte. Anmälan är därefter bindande och 500 kronor sätts in i anmälningsavgift för att garantera platsen. Fler aktiviteter 2025. Studiecirkel om Luther. Denna är både för dig som ska med på vår Tysklandsresa för att fördjupa dig i Martin Luthers liv och lära som gör resan än mer intressant. Och för dig som inte kan resa med för att ändå få lära och samtala om den som lade grunden till det som blev den protestantiska kyrkan. Du lär dig också om Luthers strategi att smuggla ut nunnor i silltunnor och andra påhitt. Studiecirkeln görs över telefon, består av 7 träffar och cirkelledare är teolog Mikael Liljekvist. Varannan torsdag klockan 19 till 20.30 med start den 30 januari. Familjeaktivitet för alla åldrar på sportlovet. På Tyresö pilgrimscenter i Stockholm går vi på mini-pilgrimsvandring med kyrkopedagog Jenny Åkerlind för att känna på några av jättepärlorna på området kring slottet. Vi gör sedan egna små taktila frälsarkransar. Torsdag den 27 februari klockan 13-16. Bokcirkel i Alvik. Varannan torsdag klockan 14-16 träffas de som vill läsa och samtala om gemensam bok. Cirkeln leds av Berit Wikner, men gruppen bestämmer tillsammans vilka böcker som ska läsas. Start den 6 februari. Till dessa aktiviteter anmäler du dig senast en vecka före start och du är med utan kostnad. Anmälan görs till syskonbandets kansli. Anders julbetraktelse. Vad ser du fram emot nu när det snart är jul? Är det alla julklappar, all god mat eller är det ordet som blev människa och bodde bland oss? De flesta i Sverige tror jag ser fram emot både mat och klappar, men hur är det med oss som tror? Självklart ser vi fram emot allt det där, men julen är ju faktiskt en högtid som är viktig för vår tro. Den visar på vem Jesus är och varför han kom. Han föds som en liten bebis i ett stall av en utsatt ogift kvinna som i det samhälle hon levde i inte var värd särskilt mycket. Dessutom var det herdar som fick veta om vad som hade hänt före de flesta. Hade inte han fötts skulle vi inte heller kunnat fira kristenhetens största högtid, nämligen påsk. Så ta dig tid med Jesus i jul. Läs i ordet och lev med texterna. Om du kan så ta dig till en kyrka för att lyssna till förkunnelsen om ljuset som lyser i mörkret och som mörkret inte har övervunnit. Med det vill jag önska dig en välsignad och fantastisk jul, skriver Anders Holmberg. Utblick, brunn i Kinshasa och resedagboks avslut. Vattenbrunnsprojekt i Kinshasa snart i hamn. I våras gjorde vi en särskild insamlingssatsning till det vattenbrunnsprojekt i Kongo-Kinshasa som vår systerförening där önskade åstadkomma. Små och stora gåvor tillsammans uppnådde insamlingsmålet på 50 000 kronor och den djupa brunnen är borrad. Efter vissa komplikationer är det nu bara installation av vattentankar som i skrivande stund återstår men är på gång. Nu har de tillgång till dricksvatten på föreningstomten, vilket kommer inte enbart medlemmarna utan också personer i kvarteret till glädje. Förväntan är att försäljning av vatten också ska inbringa inkomst till föreningen i UFSAMC. UFSAMCs ordförande Kim Bondo hälsar till alla medlemmar i syskonbandet med uppriktigt tack för kärlekshandlingen som visats. Syntolkning. Bild. En grupp afrikaner i olika åldrar står samlade runt många gula tankar med vatten. Resedagbok Tanzania. Det är dags för landning och sista texterna ur resedagboken vi haft som följetong. Inledningsvis några rader av Marianne Schill Reisnäs, översatt från norska, följt av Leonora Bitici som landar med kroppen i Sverige men en del av hjärtat kvar i Tanzania. Slutligen några ord av Eva Frid. Tisdag 8 november. River Trees Country. Hotellet vi bodde på byggdes 2017 och hade mycket bra standard. Dagen började med en god frukost där man kunde välja mellan kokta ägg, ciabatti, grönsakssoppa med eller utan kött, amerikanska pannkakor, munkar, kokta grönsaker, risrätt, vattenmelon, ananas, te och kaffe. Vid 10-tiden kom David, som kallas Didi, för att ta oss till en park tillhörande ett hotell. Där åt vi en god lunch. Det var en varierad meny, allt från pizza, fisk, kyckling och curryrätter från Zanzibar och vegetariska rätter som vi kunde välja mellan. Parken eller hotellet hette River Trees Country. Vi tog ett gruppfoto efter att vi beställt maten. Didi, Chenge, Paul, Margaret och busschaufför Emanuel var med och åt avskedslunchen. På väg till flygplatsen hade vi andakt i bussen. Vi sjöng om Guds trogna kärlek. Vanessa läste dagens ord och vi hade en trevlig bönestund. Vi gjorde en insamling där pengarna delades mellan våra tanzaniska vänner som tack för bra hjälp och arrangemang. Jag vill tacka alla för en fantastisk resa vi hade tillsammans, en resa med minnen som inte kommer att glömmas. Tack för att ni inkluderade Frode och mig. Jag saknar värmen i Tanzania och alla vi träffat. Onsdag 9 november, hemresa och avsked. Vi anlände till flygplatsen Kilimanjaro Airport cirka 1,5 timmes bussresa från Arusha. När vi väl anlänt till flygplatsen började hela processen med pass och säkerhetskontroll. Jag hade med mig 2 punktdisplayer och jag var väldigt orolig att det skulle uppstå frågor eller komplikationer när jag skulle genom säkerhetskontrollen. Tack och lov gick allt bra. Jag la båda displayerna i korgen för elektronik och ziplockpåsar med saker som innehåller vätska, exempelvis handsprit och läppglans. När hela gruppen väl blivit incheckade väntade vi på att boarda planet mot Addis Abeba i Etiopien. Jag älskar att flyga men blir alltid väldigt stressad på flygplatser. Jag är så rädd att missa planet eller att något ska gå fel. Tursamt nog gick allt väldigt bra och senare på kvällen satt vi på planet som styrde kursen mot en mellanlandning i Etiopien för att sent omsider landa i Sverige. Flygplatsen i Addis Abeba är betydligt större än lilla Kilimanjaro Airport. Det är lätt att villa bort sig i de labyrintlika gångarna och ledsagaren jag gick med, fina Vanessa, höll på att bli väldigt orolig när vi inte hittade platsen där resten av gruppen väntade. Trots detta höll hon sig utåt sett väldigt lugn och efter lite letande fann vi vårt ressällskap. Några timmar senare lyfte planet mot Stockholm. Jag åt middag nummer 2. Den första serverades på planet mot Addis Abeba. Kyckling eller biff med ris, sallad, en efterrätt, fralla med smör och ost och valfri dryck. Jag tittade på en tv-serie och lyckades sova några timmar. Vi landade tidigt på morgonen den 9 november. På Arlanda samlades hela sällskapet en sista gång i ankomsthallen. Det var i princip tomt på folk, bortsett flygplatspersonalen. Det var andäktigt och vemodigt när Birger läste dagens text och bön och vi alla stämde upp i lovsång under vår sista morgonsamling. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Vi kramades och tog ett känslofyllt farväl. I taxin på väg hem snurrade alla minnen och intryck runt i mitt huvud. Jag kunde höra rösterna både från mitt resällskap men även från våra tanzanianska vänner. Jag kunde höra musiken, sångerna som sjöngs i kyrkan. Jag kunde känna dofterna och smakerna. Bananer, mango, papaya, avokado och vattenmelon. En soltorkad, stenhård sötpotatis som tyvärr inte smakade något vidare men var en upplevelse att känna på och smaka på. Väl hemma kom tårarna och jag kunde inte sluta gråta. Jag hade tänkt sova men istället gick jag och fikade med en av mina bästa vänner. Det var precis den distraktion jag behövde. Några rader efter resan. Jag vill tacka alla för en fantastisk resa. Ni bidrog alla till att göra den till ett minne för livet. Besöket hos Kibreli var det som berörde mitt hjärta mest. Personalen där var så trevlig och engagerad i sitt arbete. De brinner verkligen för att personer med synnedsättning ska få tillgång till kristen litteratur. Det var också fantastiskt att uppleva hur skolor med begränsade ekonomiska resurser lyckas så väl med att bedriva undervisning. Ett snöre kan till exempel användas när barn lär sig siffror. Bibelordet från Galaterbrevet 3:28 tycker jag passar väl in med tanke på den fina gemenskap som vi hade med alla som vi mötte. Därför är ingen längre jude eller grek. Slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Från valberedningen. Så här i slutet av 2024 är det dags att börja tänka på syskonbandets styrelseval 2025. Valberedningen vill ha förslag senast den 15 januari för att ha god tid på sig att få fram en lista på kandidater som vi medlemmar i vanlig ordning tar ställning till i en poströstning inför årsmötet. Mandattiden går ut för de ordinarie ledamöterna Tesfaye Deriba och Mikael Liljekvist samt för ersättarna Ulf Bengtsson och Marlene Jutstrand. Anki Folke, Lena Johansson och Sture Lyreskog kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. Vi behöver minst 4 namn på kandidatlistan, det vill säga 2 ordinarie ledamöter på 2 år och 2 ersättare på 1 år. En fungerande förening är helt beroende av att det finns medlemmar som vill och kan ställa upp som förtroendevalda. Vi har alla olika skeden i livet. Ibland finns det inte tid och kraft för att engagera sig, men i andra tider kan det vara möjligt. Nu vill vi ha förslag på personer som kan ställa upp i nästa styrelseval. Det är också möjligt att föreslå sig själv. Hör av dig till valberedningen. Skriv till e-postadressen valberedningen@syskonbandet.se eller ring till Lars-Ove Arnesson på telefon 076-585-4810. Valberedningens ledamöter är Lars-Ove Arnesson som är sammankallande, Pontus Nyman och Maria Selberg. Kalle Olofsson är ersättare. Välkommen att höra av er. Böneämne. Vi vet att våra vänner i Afrika bär oss i sina böner och vi vill nu bära dem i våra. Tillsammans kan vi be för våra systerföreningar och deras värdefulla arbete i Tanzania, Etiopien och Kongo-Kinshasa samt för alla de engagerade medlemmarna som gör en stor insats. Må de också få uppleva en välsignad och fridfull jul fylld med glädje och hopp. Redaktionsruta. Syskonbandet, medlemstidning för Kristna Synskadades Förening, Syskonbandet. Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida www.syskonbandet.se/medlemstidning. Adressen är Syskonbandet, box 14038, postnummer 16714, Bromma. Besöksadressen, Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, plan 2 i Bromma. Telefonnummer kansli 08 641 3045 eller 08 641 3095. E-post kansliet @syskonbandet.se eller redaktion @syskonbandet.se. Ansvarig utgivare Mikael Liljekvist. Redaktör Tina Strömberg. Grafisk formgivning Stina Sköld. Plusgiro 364-49-7. Swish 123-148-8220.